Hej och välkomna till avsnitt 1128 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Tidigare idag så intervjuade Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson den konservativa svarta amerikanska radioprofilen Larry Elder. Här berättar Pelle om intervjun och om Larry Elders önskan att bryta vänsterliberalismens felaktiga narrativ om USAs svarta community. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar.
Du är ju redaktionschef på Nyheter Idag och du har intervjuat en känd konservativ amerikansk profil som heter Larry Elder. Han är en svart man som har sysslat med talk radio på KABC i Los Angeles sedan typ tidigt 90-tal tror jag. Så att en väldigt prominent amerikansk konservativ har du fått kontakt med. Och då undrar jag först så här, hur kom det sig att du intervjuade honom?
Ja, jag ska först säga att han är ju då syndicated, alltså att han sänder en talkshow som då är sänds över hela USA. Det är inte bara lokalt i Los Angeles. Men ja, jag såg på det här Rubin Report på YouTube av en händelse. Och då var med Dave Rubin en känd talkshow. Och då var Larry Elder inbjuden. Och då... jag såg det här avsnittet och jag tänkte, men vad är det här för kille? Och han sa då en massa saker som gick emot det här traditionella vänsternarrativet som förs fram om institutionell rasism och om massa andra saker. Och det som fascinerade mig, det var att Dave Rubin, som är en traditionell vänster, alltså han har vänsteråsikter, han profilerar ju sig själv som vänster, han sa ju att hans argument de pulveriserades, och Larry Elder satt där och drog statistik, fakta hela tiden. Och jag tänkte, men den här personen är ju jätteintressant och jag vill ju intervjua honom. Så jag drog iväg ett mejl till honom och en halv dag senare så svarade han och frågade, när vill du göra intervjun? Och jag bara, vi kör på fredag.
Just det. Mm. Ja, men jättespännande. Jag har känt till Larry Elder väldigt länge kan jag säga, men jag har inte följt honom jättenära, utan det är med en person man har hört ibland på andra talkshows och ibland har han varit med på Fox News och liknande och sådana saker. Men alltså, han är väldigt talför. Det var det, du skickade mig länken till Ruby Report, och när man såg honom sitta där i soffan, det var exakt det, han dominerade rummet över Dave Rubin, det märktes väldigt tydligt. Så jag har varit väldigt imponerad av den intervjun också då. Och det stora ämnet nu, den här intervjun som Dave Rubin gjorde, det gjordes förra året, men du gjorde intervjun när det var...
Nej. Det är det som är fascinerande, för han pratar i den intervjun om Black Lives Matter en hel del och är väldigt kritisk. Men intervjun görs redan 2016.
Så var det, just det, precis.
Och det är mycket av det han säger i den här intervjun är då väldigt aktuellt, och det gjorde också att jag var väldigt intresserad av att göra den här. Mm. Det som också är en annan sak, det är att när jag gör den här intervjun, alltså jag sitter och håller på att förbereda mig om den här intervjun, då, jag säger en dag innan, då ser jag av en händelse att han har en film på gång då som heter Uncle Tom. Och Uncle Toms, det är någonting då som de här svarta konservativa rösterna i USA kallas, för de då är liksom, de anses som förrädare, att de har gått över och liksom ställer sig in hos vita republikaner. Och då har den här filmen premiär den 19 juni. Så det är liksom ett otroligt sammanträffande att det blir liksom en han är väldigt aktuell och har, alltså hade jag gjort den här intervjun för ett halvår sedan eller ett år sedan, så hade det inte alls varit samma dynamik i den. Men nu har han allting liksom, på något sätt har det blivit en perfekt storm då. Så att det passade ju att jag gjorde den här intervjun just nu då.
Ja, och dit jag vill komma fram då, därför att en av hans teser är att han är väldigt kritisk mot just det här narrativet då, om att svarta är offer och att de är väldigt förtryckta av vita, och han menar att det finns ingen sann statistik, som du var inne på, som styrker det. Och ni pratar också då i den här intervjun om Black Lives Matter, och jag tänkte, ska vi spela ett klipp kanske från när han pratar om just det?
Ja, gör det. What's your opinion on Black Lives Matter and the political environment surrounding it?
I think Black Lives Matter is a harmful movement to the country. It's built upon a lie, and the lie is that the police are routinely engaging in unfair police brutality against black people. The data shows just the opposite. If anything, the data shows that the police are more reluctant, more hesitant to pull the trigger against a black suspect than a white suspect, probably because of the fear of being accused of being a racist and the prosecution publicly and legally that occurs after that. There have been several studies that corroborate what I'm saying. One by a black Harvard economist named Roland Fryer, and he is the youngest tenured professor in the history of Harvard. That's how bright he is. And because of all these high-profile shootings, taking place in Baltimore, one taking place in New York, one taking place in Cleveland, one in Texas, he just assumed it was true that the police were, in fact, using deadly force disproportionately against black people. He found that nobody had done a comprehensive study, which surprised him, so he decided to do one. And he said, the findings were the most shocking of my professional career. Not only did I not find that police were using deadly force disproportionately, unfairly against black people, I found out that they were more hesitant, more reluctant to use deadly force than against white suspects, than against Hispanic suspects. A similar study reached the same conclusion that was published in a publication put out by the National Academy of Sciences, peer-reviewed. They looked at every police shooting in 2015, every police shooting in 2016, and they found the same thing, that the police were no more likely to use deadly force against blacks than against whites. The real problem, Pella, is the crime rate within the black community. A young black man is around 8 times more likely to be a victim of a homicide than a young white man. The number one cause of preventable death for young white men is accidents, like drownings or car accidents. The number one cause of death, whether preventable or non-preventable for a young black man, is homicide, almost always at the hands of another black person. Chicago is a city that's a third black, a third white, a third Hispanic. Yet 70% of the homicides in that city are black on black. And get this, 75% of those homicides are unsolved. The reason that we're having these problems, in my opinion, has nothing to do with race and racism and everything to do with the breakdown of the black family. Barack Obama once said, a kid raised without a father is 5 times more likely to be poor and commit crime, 9 times more likely to drop out of school, and 20 times more likely to end up in jail. Now, the question is, why is it that 70% of black kids are raised without fathers? And the answer, in my opinion, is the welfare state. In 1965, 25% of black kids were raised outside of wedlock. As I mentioned, that number is now 70%. In 1965, Lyndon Johnson, the Democrat president, launched what he called the War on Poverty, and provided all these welfare benefits for poor people, provided there was no man in the house. It created a disincentive on the part for women to get married, and created a disincentive on part of men to man up and pay their financial and moral responsibilities. And what the welfare state has done, in my opinion, is it's incentivized women to marry the government and allowed men to abandon their financial and moral responsibility. That is a far and away bigger problem than the occasional instance in which an officer behaves badly.
Ja, där har vi klipp då där Larry Elder pratar om Black Lives Matter, så han är ju väldigt kritisk, eller hur?
Ja, han håller inte tillbaka, kan man ju säga. Det är, han avfärdar ju flera gånger under intervjun Black Lives Matter. Han säger att det är en dum idé. Han säger att det här är någonting som vänstern för fram, och jag kommer inte exakt ihåg hur han formulerar sig, men han menar att också att det är skadligt. Om jag ska citera fritt ur minnet, så säger han någonting i stil med att om den här rörelsen Black Lives Matter, det vore en sak om den baserades på falska fakta. Men nu är det också så att det är ofta så, säger han, att vänstermänniskor tror på dumheter. Men om de bara trodde på dumheter så är det ju en sak. Men när det leder till att människor faktiskt dör, så är det någonting helt annat. Och det gör det när det är Black Lives Matter. Och då menar han att han kopplar ju det här till att de senaste veckorna så har det dött ett antal människor. Poliser och människor som har protesterat i de här kravallerna. Mm. Och han skyller ju då det på den här radikala rörelsen.
Mm. Och han säger också i intervjun att han anser att, eller han tror i alla fall, att en stor del till de här starka demonstrationerna, det är att man kopplar det till antitrumpism, alltså att man demonstrerar mot Donald Trump lika mycket då. Så att det är också intressant, därför att tidigare när Black Lives Matter uppstod där 2012-11, då var ju Barack Obama USAs första svarte president då. Så att nu menar han att det som har triggat den här extrema vågen, det är också Donald Trump.
Ja, det här är ju... När det startade, det var ju i samband med Trayvon Martin-skjutningen nere i Florida. Och sen har Black Lives Matter puttrat under åren och inte riktigt fått den här, har inte fått traction, spunnit igång. Men nu under våren och i maj så exploderat. Mm. Och han säger att han kopplar det här till då ett hat mot Donald Trump.
Mm.
Och dessutom då så kopplar han det till en vänsteragenda inom media, inom universitetsvärlden och inom Hollywood, som han är extremt kritisk till. Han berör det här lite grann under intervjun, men om man vill ta reda på ännu mer så ska man lyssna på Larry Elders podcast och söka upp hans böcker och se när han dyker upp i olika sammanhang, då Fox News till exempel.
Mm. Och där menar han då helt enkelt just det, att narrativet som hela tiden sprids att svarta är utsatta för stor rasism, det är fel och det stämmer inte längre. Och i intervjun som han gjorde med dig, då sa han ju också att det har gjorts undersökningar, till exempel så hävdar ju oftast vänsterliberaler att svarta ofta stoppas av polis, oftare stoppas av polisen vita, men då undersökte man det här i två olika sammanhang där man undersökte, är det så att svarta stoppas oftare än vita i trafiken? Och då kommer fram till att när poliserna stoppar chaufförer så kan de inte ens se vilken hudfärg chauffören har, därför att det går snabbt och rutan är ofta tonade, och när du står där och ska stoppa trafik, du kan inte se det förrän liksom du går fram till bilen. Så att det var rätt intressant, för sånt vet man inte riktigt.
Nej, och han hävdar också att det här med att när poliser griper, när det är svarta eller vita misstänkta, så håller poliser ofta tillbaka. Att det finns studier på det. Att man är mer motvillig mot att använda våld då, eller använda dödligt våld, på grund av att poliser är rädda för, och han trodde då att poliser är rädda för konsekvenserna.
Rättsliga repressalier.
Ja, och även då att bli utsatta för förföljelse i media och offentligheten. Mm. Men det här är ju intressant med Larry Elder. Det han säger, det motsäger ju hela det här vänsternarrativet som finns i svensk media, på när svensk media, och det motsäger ju hela den här vänsterdoktrinen, och som är väldigt aktuell nu när folk för bara några timmar sedan började ge sig på Alexander Bard har aktivt försökt att få TV4 att sparka honom. Och det här är ju exakt samma, det här är ju exakt samma narrativ som Larry Elder då ifrågasatt.
Mm.
Så att vi har ju samma diskussion i Sverige där höger, eller vad ska jag säga, den konservativa eller den libertarianska världsbilden hamnar på kollision med den här vänsterliberala världsbilden. Och vi får ju se vart det landar, men det är otroligt intressant att se att hur det här just nu möts då. Och att vi i fallet Alexander Bard har fått samma. Alltså, det har blivit så konkret här.
Vi kan bara säga att Alexander Bard då, alltså, han är ju en vit och ganska känd underhållningsprofil i Sverige, och han twittrade att svarta borde liksom, de borde börja bete sig bättre, de borde skaffa jobb och de borde sluta hela tiden betrakta sig själva som offer. Ungefär så twittrade han.
Ja, och det är exakt det här som är Larry Elders budskap.
Mm.
Larry Elder säger, han pratar i en bok då som jag håller på och läser som heter Showdown, han pratar om Black Victocrats, alltså att människor. Det här är ett begrepp som han har myntat. Victocrats, det säger han också att det är någonting som inte är exklusivt för svarta, utan han pratar om att victocrats är någonting som människor, när människor gör sig till offer, sätter på sig offerkofter, att prata om att ja, men vi är offer och vi ska ha saker. Och han är ju uppvuxen då i South Central i Los Angeles. Mm. Och har gått på en väldigt då fattig skola eller ett fattigt område, men en far som jobbade ärslet av sig, va? Och han har just kämpat hela sitt liv och har tagit sig någonstans, och han menar ju att människor skapar sig, jag tror att han citerade sin far och säger det att man kan kontrollera det sin ansträngning, och då får man ju liksom anstränga sig. Du kan inte liksom kontrollera någonting annat, men du kan kontrollera din ansträngning, så gör allt du kan, ungefär så.
Men precis. Och en annan sak som är så intressant när man pratar om problemen, det är ju att alltså vi kan ju börja med att polisvåld förekommer ju. Alltså USA har ett problem med övervåld hos poliser, men det riktas ju både mot vita och svarta, och hela poängen är då, det är ju inte att säga att det existerar inget polisvåld, det vet vi att det gör, vi har sett de här videorna, och George Floyd är ju en sån video, men vad motivet rasism, det är det handlar om, och det är det han menar att så är det inte, det handlar inte om liksom strukturell rasism mot just svarta, utan det handlar om liksom polisbrutalitet, och det är ett problem, men det är liksom inte ett rasproblem. Och sen så tycker jag också att det är intressant att han härleder många av de här problemen som finns i det svarta communityt, för han är inte ensam om att göra det, till att svarta lever inte i kärnfamiljer på samma sätt som vita, och det här har en lång historia med långa historiska förklaringar, men det är så, och väldigt många unga svarta män växer upp utan fäder, och väldigt mycket av det leder till de här gängproblemen och ghettoproblemen och sådana saker, och det tror jag också det ligger väldigt mycket i.
Ja, det här är ju en jättehet potatis, och han kopplar det här också till välfärdsstaten. Han är ju en sann
libertarian.
Så att han är ju jättekritisk till välfärdsstaten, som han då menar har tvingat kvinnor att gifta sig med staten istället för med skapa familj, va? Och med bidrag har då skapat en motverkat att familj och istället ensamhushåll, och också då gjort att män inte har tagit sitt moraliska och finansiella ansvar. Det här är ju såna saker som går helt emot det svenska synsättet på bidrag till familjer och till ensamstående och så vidare. Så att det är ju väldigt nytt så att säga i en svensk kontext. Så på det sättet är ju Larry Elder väldigt intressant också.
Ja, det är intressant för Sverige, för jag menar i Sverige det är likadant här. Kärnfamiljerna löses upp, väldigt många unga växer upp med skilda föräldrar och olika relationer och sådär, och det är inte alltid fel eller dåligt, men det finns mycket destruktivt i det också, där vi inte vet konsekvenserna riktigt än. Och han berättade ju Larry Elder också att på 60-talet då, mycket av det började under Lyndon B. Johnson, hans politik då med The Great Society och så vidare. Det var ju då att då skulle kvinnor få stöd då, om de var ensamstående mödrar, och det säger ju hedervärt, men vad som hände i praktiken, det var att männen behövde inte betala underhåll och männen kunde dra, och det var exakt det som hände. Så att kvinnorna vart just ännu mer fast i rollen som ensamstående mödrar. Och det är rätt intressant, den här kritiken mot The Great Society och så vidare. Sen kan jag också säga då att den här offermentaliteten, alltså det är inte de svarta själva som är lata eller dåliga, utan det här är ju någonting som har tryckts ner i halsen på väldigt många svarta av just vita demokratiska politiker, kan sägas, alltså under väldigt lång tid. De har sagt att ni offer, det här är ett liksom strukturellt rasistiskt samhälle, republikaner när den är rasister, det sägs hela tiden om Donald Trump till exempel, och vi är era försvarare, vi är era räddare. Det är det som demokraterna har pumpat ut, så att det har liksom på något sätt trängt ner bland väldigt många svarta. Så det handlar inte om att svarta egentligen är lata, det är de inte, alltså de arbetar jättehårt och sådär, och i södern är de jätteflitiga, och de här ensamstående mammorna i liksom hela USA, de gör hur mycket som helst, alltså de bär upp hela sina familjer. Så att det handlar mer om att demokraterna på något sätt utnyttjar de svartas beroendeställning. Det är det han riktar kritik mot mycket också.
Ja, Larry Elder har ju en syn på att du ska skapa dig din egen framgång, och han menar ju då att staten och demokraterna, som han är otroligt kritisk till, att de, precis som du säger, att de trycker ner den svarta communityn, och att den svarta communityn ska ta sig ur det här. Och det är ju det lite grann som hans film här, Uncle Tom, ska handla om då. Så att den ska bli väldigt spännande att se. Så då på midsommarafton får se om man hinner med både firande och kanske titta på den där filmen då.
Ja, just det.
Både och.
Ja, precis. Ja, nej, men det var ett intressant samtal. Det var alltså Larry Elder som du har intervjuat, och jag antar att den här intervjun, jag spelade ut klipp tidigare då, men hela intervjun går att hitta på Nyheter Idag, antar jag.
Ja, precis. Hela intervjun finns i artikeln som heter så mycket som Larry Elder, Black Lives Matter.
Just det, bygger på en lögn, och den här publicerades alltså idag den 13 juni, så att leta på den artikeln. Men med det sagt så, tack Pelle. Det var avsnitt 1128 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.